Välkommen till vår podd. Vad tycker kyrkan då med mig, Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och jag är helt övertygad om att du, Katarina, har en spaning att leverera.
Ja, det har jag. Men först så tänkte jag bara säga någonting som har hänt. Och det är att årets glugg har kommit. Jag fick hem den igår. Jag har inte liksom öppnat eller så.
Fick hem den?
Ja.
Prenumererar du på årets glugg?
Nej, det var en liksom present till min man. Så.
Det kom en present?
För jag såg den var där.
Årets glugg?
Men jag har inte liksom föregått. Vi kanske öppnar den innan första advent.
Det är den redan öppnad?
Nej, den är inte riktigt öppnad. Men ändå, den har kommit.
Den står
den är här.
Och den... vad är detta för smak?
Och då var jag ju tvungen att titta här vad det är. Och det är faktiskt väldigt fina smaker. Solmogen mango, god menar jag. Spiskummin och chili. Och det liksom ska vara lite indiskt.
Solmogen mango, spiskummin och chili?
Ja, det ska man ska tänka på kryddmarknaden i Kari Bauli i Old Delhi, Indien.
Okej. När du hör detta och ser denna flaska framför dig och tänker nu ska jag ta lite glögg. Tänker du att det där blir gott?
Nej, jag tänker att det är glögg.
Ja, men det låter ju inte som glögg. Smakar det väl? Det ska ju smaka som...
Nej, men det är ju det här nu. Att det är olika smaker. Så jag tänker att det är det.
Plötsligt
då är jag liksom inne på det.
Plötsligt känner jag mig som Sveriges mest konservativa
du
man.
Du tänker att glögg ska vara glögg. Liksom.
Glögg ska vara glögg. Jag är inte ens särskilt förtjust i glögg.
Nej.
Men ska det vara glögg, då ska det väl vara glögg. Och en pepparkaka och ost. Ska man äta frukt till det där också?
Ja, det vet jag. Det kan man ju för sig göra. Ja, ja.
Det med pepparkaka och ädelost, ska inte det vara... Det, för, ja.
Ja, nej, men jag kan... Jag tycker att det är lite roligt så. Det är lite uppiggande. Det är gammalt men ändå något nytt.
Ja,
modernt.
Jag får väl göra så då. För jag inser ju att även om jag inte är jätteförtjust i glögg så kommer jag... Man får ju glögg snart vart man kommer hela tiden.
Du får bara gilla läget.
Det är bara att gilla läget och jag får väl smaka på årets glögg. Vi får väl ta upp det igen och...
Ja, vi får ha en liten avsmakning.
Hur smakade årets glögg?
Ja, det här är någonting som våra lyssnare kan... Du kan... mejla in om du tycker något om glöggen.
Ja!
Nej, inte du. Jag säger nu till våra lyssnare.
Jag behöver inte mejla. Jag kan säga.
Du som lyssnar.
Och har en åsikt.
Mejla in till oss vad maila du tycker
in
i kyrkan
om...
då.
Helt.
svenskakyrkan.se.
Vi är spänd förväntan på vad tycker vi om årets glögg.
Ja, och nu så tänkte jag gå in på spaningen. Jag tänkte faktiskt börja med att läsa psalm 776. Jag tycker det är en av mina favoritsalmer.
Nu blir det andakt i studion.
Ja, Per Harling har skrivit den. Och det är den här morgon och afton, början och slut. Yta och kärna, höjder och djup. Allt tillhör dig, Gud. Allt tillhör dig. Och sen fortsätter den med tack för olika saker. Tack för barnet inom oss. Tack för... konst och sen så är det också tack för skrattet och gråten som gör livet rikt och sådär. Och så tänkte jag på det här med motsatspar, alltså dikotomier.
Ja.
Om du förstår. Jag tänkte vi skulle ha en liten filosofisk podd här idag.
Så här långt är jag med.
Ja.
Nu är vi inne på Per Harlings psalm som är väldigt fin.
Ja.
Och så ska vi tänka på dikotomier.
Ja, motsatspar.
Motsatspar. Mm. Jag är beredd.
Och det är ju liksom allt som vi säger är ju, det är ju något som vi har hittat på. Alltså att vi pratar om olika saker. Det är ju en konstruktion i språket ju. Att vi säger just de sakerna som vi säger. Att vi väljer det.
Du menar att ett äpple kallar vi för äpple,
ja,
och en apelsin,
ja,
en apelsin.
Ja,
årets glögg för årets glögg.
Ja, ja, precis. Sen finns det ju en verklighet i det förstås. Men det vi väljer att kalla det för formar ju ändå där hur vi tänker om det.
Ja.
Mm. Och just det här med motsatspar, det gör man ju ofta för att liksom få en bild av någonting. Och det är ju en konstruktion. Och ett motsatspar, det är ju yta och djup.
Ja, absolut.
Mm.
Och nu tänker du att man kan ju använda motsatspar som ett retoriskt grepp.
Det
kan
att
man
det ena är bra och det andra är dåligt.
Och att man leker med spänningsförhållanden. Ja. Man kan ju säga att salmen där har ju med det på något sätt.
Salmen har ju med det fast inte som ett en motsats.
Nej, då är du rätt i.
Den har med det att tack för allt liksom.
Mm.
Tack för skrattet och gråten som man ju annars har som en motsats. Det har, det har liksom den här salmen med som en helhet. Så.
Ja.
Och jag säger inte om det är bra eller dåligt, men så är det i den här salmen.
Mm.
Och i ett visst perspektiv så tror jag att det fungerar och i andra situationer kanske det inte fungerar i livet. Men det här med yta och djup, just den dikotomin eller vad man ska säga, den säger man ju ibland. Alltså att man säger det här är ytligt,
absolut.
Det är dåligt.
Och det,
alltså man värderar det ju.
Det ligger en tung värdering i att säga att någonting är ytligt.
Och det här är djupt, det är bra liksom.
Ja,
kan det vara.
Ja. Att säga att någonting är djupt är alltid bra. Att säga att någonting är ytligt är alltid
dåligt. Ja, men precis.
Mm.
Och samtidigt så är ju alltihopa det där är ju en konstruktion. Jag läste någon artikel om det, att en del vill ju inte kalla saker för djup alltså vad är det? Vad är djup egentligen? Vad är djup i motsats till yta? En del säger att allt är olika typer av yta.
Jag brukar ibland skoja.
Att ja, jag vet det. Det är därför som
allt är yta, brukar jag säga.
Ja, vad menar du med det?
Vad jag menar med det är nog just att dels är det uppenbart skämt. Det är liksom, det är att skoja lite med ytlighet och att allt är yta ändå. Mm. Så att,
djup är också liksom, ja, man sitter där och
men
låtsas och vara.
Men det man skojar om har ju alltid någon typ av verklighetsbakgrund. Annars är det ju obegripligt för det första och sen. Skämtet är ju att det ändå har någonting med något att göra. Nej, jag skulle väl säga att jag använder nog själv. Jag tror aldrig att jag säger ordet ytligt om någonting. Jag tycker att det är en konstgjord uppdelning. Därför att ytan är ju en del av innehållet.
Ja.
Och innehållet är en del av ytan. Mm. Och i verkligheten sitter det ihop.
Det gör ju det.
Hur någonting framstår för en betraktare eller någon. Det är ju en del av själva upplevelsen. Det är ju en del av det som är. Ibland kan det vara värt att titta på bara ytan på någonting för att förstå någonting. Men det är ju, saken är alltid helheten.
Ja, det är ju det. Vi har ju haft pastoratsdag i lördags.
Just det.
När vi liksom i Norrköpings pastorat har haft olika saker som har hänt.
När Luther kom till stan.
Ja, precis. Vi har varit på ett av varuhusen, Linden, och haft soffsamtal där. Och vi har varit lite mer fördjupade. Nu sa jag fördjupade.
Nu sa du fördjupade.
Vi har med lite mer längre samtal då, i en konferenslokal och lite andra grejer under dagen.
Ja, fast du sa inte fördjupade samtal nu i en värderande mening. Du sa fördjupade i meningen, vi lyssnade lite längre.
Mm.
Vi liksom byggde upp, när vi satt i soffan på Linden så blir det med nödvändighet fragmentariskt, för det är ett ganska kort samtal, din miljö där vi har svårt att lyssna på det sättet. Mm. Samtalskaraktär för en annan karaktär där.
Mm.
När du så fördjupade nu så uppfattade jag att du menade vi tänkte mer, vi sa mer, vi byggde upp komplexiteten.
Ja, precis.
Och problemet är ju när vi använder ordet fördjupande och ytlighet i värderande mening.
Ja, att just i det här dikotomiska, alltså det här motsats till varandra. För de kanske inte är i motsats, det kanske är liksom samma grej fast mer.
Ja, precis. Det beror ju på vad det är man vill prata om.
Mm.
Alltså, vad är själva ämnet? Måste jag dela upp verkligheten för att tala om, alltså, bryter jag benet så är det väldigt bra att några bara bryr sig om själva benbrottet en stund.
Ja, det kan man ju inte säga ytligt då.
Nej, men ska jag liksom kunna gå igen, då måste man se till hela mig och hjälpa mig att få ordning på allting.
Och jag tänker också på den här pastoralsen, då var det ju mycket liksom yta i Linden där, men vi hade byggt upp med soffa och vi hade, alltså det är ju mycket som man kan kalla för yta i det.
Absolut.
Men det blev ju ett djup i det och alltså alla detaljer blev ju en helhet som du säger.
Ja, och när man tänker på hur någonting ser ut eller ter sig, så klart att det ligger ju tankar bakom vilken miljö vill jag skapa för att kunna nå fram med ett samtal.
Ja, precis. Då är ju allt, då är det också en del av djupet, fast det är via ytan.
Ja, återigen, det måste se ut på ett visst sätt för att uppfattas på ett visst sätt. Vi måste höra på ett visst sätt. Det är alltid en konstgjord uppdelning.
Ja, det precis. Det är det jag menar. Att det blir kanske en uppdelning som inte alls egentligen stämmer.
Och
när man gör så.
Nej, och lägger vi sen till att vi får schabloner i det. Vissa saker anses alltid vara ytligt.
Mm.
Ett visst sätt att klä sig, ja, men då är det ytligt. Då bedömer vi att den personen då skulle vara ytlig. Vad nu det är.
Ja, men om man skrattar mycket så är man ytlig.
Då är man ytlig. Om man är man lite mer svårmodig, ja, men då har man tror inte ett väldigt aktivt tankeliv.
Och det är ju inte säkert. Man verkligen kanske är helt självupptagen bara.
Ja, den som skrattar mycket kan ju ha ett rikt tankeliv. Eller inte.
Ja.
Och tvärtom, den som är mer lågmäld kanske inte tänker på någonting.
Nej, eller löser världens,
ja, eller löser världens problem. Det går inte att säga något om det.
Nej, precis.
Det här tycker jag är jätteviktigt.
Och ofta just det här med dikotomier överhuvudtaget, det används ju i populistisk politik och så. Alltså att man sätter dikotomier, alltså grupper mot varandra till exempel.
Absolut.
Och så måste man välja så här. Mm. Aha, vad tycker du om? Glass eller
tårta?
Tårta. Och så, då tycker du illa om det andra då, eftersom du tycker om det där. Alltså,
just
så.
Det, man hamnar i ett fack på det sättet. Ja. Och i kyrkan har vi ju en tendens då till att hos oss ska det då vara djupt och då ska man bli lite allvarlig och gärna tala lite långsammare. En som talar väldigt fort och skrattar mycket funkar inte riktigt.
Nej, då anses man som ytlig.
Ja,
då.
Fast kan vara djupt from människa.
Mm.
Eller inte.
Ja, eller. Men det här tål att tänkas vidare på.
Jag har läst tidningen.
Bra.
Ja, rätt sagt, jag har läst flera tidningar. Ja. Och jag börjar se ett mönster bland nyheter. Som till dels kan vara oroande. Mm-hmm. Nu vill jag påstå
det låter
att jag
lite sådär eskatologiskt.
Nu är det absolut. Det är så att den senaste rubriken jag läste, jag tror att det var i Svenska Dagbladet kanske, eller DN möjligen. Ja. Marknaden svämmar över av nybyggda lägenheter.
Ja, det tänkte jag på idag.
Mm.
När jag åkt förbi olika, ja, men busstationen till exempel, där bygger de lägenheter överallt.
Överallt, stan förtätas, det byggs lägenheter överallt. Och då kommer rubriken, marknaden svämmar över av nybyggda lägenheter. Jag läste också på, en annan rubrik var, grannarna sålde villan för 9 miljoner. Här är ingen ens intresserad. Hos mig är ingen intresserad av att köpa min villa.
Mm.
En likadan villa, de sålde en alldeles nyligen för 9 miljoner. Han skulle inte få den såld.
Och vad beror det på?
Att marknaden inte, alltså att han hittar inga köpare.
Ja, fast tidigare sa de.
Alldeles nyss så var det någon som köpte den.
Ja, det ändras i marknaden.
Jag ska uttrycka mig tydligt. Mm. Intresset har sjunkit.
Mm.
Priserna stannar upp här och där. Kollar man nu i olika såna här rubriker så det börjar stanna upp. Ja.
Det svalnar. Bostadsbubblan spricker.
Tror du att vi är på väg in i en lågkonjunktur och i en sån här ekonomisk kris?
Förra gången så var det ju i USA med bostadsmarknaden som det blev en bubbla som sprack.
Ja.
Och så blev det en lågkonjunktur i hela världen.
Precis.
Men jag har ju också kollat lite där, men en del säger att det absolut inte är så.
Nej.
Och jag vet inte riktigt vilka det är, jag bara såg det. För man tänker ju så att ja, men nu, så det är också det här folk som varnar hela tiden att nu snart är det vi där.
Det finns alltid apokalyptiker som vill varna. Nu är det kört.
Mm.
Det har funnits i alla tider jämt, det har vi talat om förut. De där som vill varna, nu är det minsann kört. Ja. Och så är det någon som säger att det aldrig är kört. Det går alltid förrän man kör in i betongväggen.
Då de säger väl ändå inte att det är kört.
Nej, då är det ju skakar man väl på sig, nu är vi här. Men om vi tror att det håller på med en lågkonjunktur, då kan man ju tänka, eftersom man aldrig vet när det kommer. Ingen har ju koll på när det kommer.
Nej.
När bubblan spricker. För i så fall skulle man ju kunna bete sig rätt.
Mm.
Så då kan man ju säga att när vi tror att det kommer så kommer det inte.
Ja. Eller inte på det sättet kanske. Kanske inte bostadsmarknaden, inte bara för att det har varit det tidigare kanske.
Nej.
Inte blir det igen.
Å andra sidan,
så... just med bostadsmarknaden så är det ju många, alltså en del säger ju att det byggs lägenheter för fel klientel.
Ja.
De... Alltså att det byggs dyra lägenheter när det egentligen behövs billiga lägenheter, ja, som folk har råd att bo i.
Precis. Det blir liksom fel, och så vet man att när det plötsligt uppstår en bostadsbrist så börjar det då byggas delvis på fel sätt. Men då når man också punkten, ingen som bromsar när det byggs tillräckligt många lägenheter.
Nej.
Det är ju en marknad som bromsar. Ja, då hinner man ju så att säga förbygga. Det är ju enkla ekonomiska teorier hit.
Tillgång och efterfrågan.
Tillgång och efterfrågan, allt det där. Och så är det oerhört komplext också. För grunden handlar ju om vad vi själva tror.
Mm. Och för man agerar ju utifrån det man tror också.
Ja, och det vi tror. Och de flesta av oss har inte särskilt mycket kunskap om ens vad vi ska tro. Vi läser ju så att säga tidningen.
Ja, och jag känner, jag är ju lite så här, vi bor i hus och så. Men jag tänker ju, ja, det skulle ju vara trevligt att flytta in till stan, men så tänker jag, nej, det är säkrast att bo kvar.
Ja, det är säkrast att bo kvar. Och då tänker du det av ekonomiska skäl, inte att du,
nej,
tänker
inte att det kommer en bomb eller så.
Nej, och sådär. För att, då kan man ju tänka att, men nu när tidningarna skriver så här, skapar det i sig, för när man rapporterar, det måste man göra, då blir ju rapporten en del av verkligheten.
Mm.
Som i sig påverkar hur det kan bli.
Mm.
Å andra sidan har jag ingen koll på det, så det blir ändå som det blir.
Ja, det är ju det här med ekonomi, det är så mycket psykologi.
Ja, och ingen kan ta kontroll. Varje gång man har försökt ta kontroll över sånt här så har det lett till stora katastrofer. För då har man skapat totalitära samhällen som har försökt reglera upp allt. Mm. Och det har ju inte blivit så bra.
Viss kontroll försöker man ju ta med skatter och regler och... Ja.
Och lagom och kontroll leder inte heller till att det här tycks vara ett mänsklighetens stora dilemma hur man ska bete sig.
Mm.
Sen kan vi krydda det då, nu ska jag skruva åt det ännu mer. För att när jag då tittar på det här och funderar och sådär, för det gör man ju. Alltså, jag har blivit drabbad av en demon.
Mm-hmm.
Och det kommer vi nog ta upp mer sen i vår bibelpodd, Bibeln på östgötska.
Är det demon med ä som Ingmar Bergman?
Jag är nog inne på Ingmar Bergman, demoner. Men min demon är att jag plötsligt drabbades av girighet.
Det är en dödssynd, Thomas.
Ja, och en riktigt obehaglig liten demon.
Ja.
För att vi bor ju i en lägenhet i Linköping.
Mm.
Ja, det är bra. Och så plötsligt så den lägenheten, vi har ju den att bo i. Det är definitivt inget vi har köpt för att på något enda sätt spekulera ekonomiskt. Vi ville bo någonstans. Det vill de flesta. Men lägenheten bredvid har sålts för jättemycket pengar.
Ja, du vill inte köpa utan du vill sälja.
Ja, och den har verkligen sålts för jättemycket pengar. Och då blir man ju så där, tänk om vi också skulle sälja.
Mm.
Ja. Och sen får man den där känslan att tänk om den imorgon inte värd så mycket så ingen vill köpa den.
Ja.
Och då hamnar man i det här obehagliga att plötsligt har man inte en bostad utan man har ett...
Ja, det är inte ett hem.
Det är inte ett hem, Nej. Det är ett spekulationsobjekt.
Mm.
Nu ska jag väl erkänna...
Men det där, det är en sån grej som jag pratat med goda vänner om. Och då så var det en från Tyskland, en man som tycker att vi i Sverige, särskilt i Stockholm då, alltså har ändrat begreppet hem liksom, att det är inte hem för oss längre,
okay,
utan det är spekulationsobjekt. I Stockholm är det väl mycket då. Och han reagerar jättestarkt på det. Han tycker att ett hem kan man ju inte sälja. Det är ju hemma liksom. Så att det är verkligen, det ändrar ju någonting när vi börjar så för mycket med våra bostäder.
Ja, jag tyckte att det blev riktigt... Alltså, nu kliver jag tack och inte så långt in. Den där demonen var en liten demon.
Jag tänkte så här, ni skulle köpa det där och så skulle ni göra en stor lägenhet. Fick jag en bild.
Men spä inte på det här! Nu hamnar jag ju att jag plötsligt vill bo större plötsligt.
Det är ju, utvidga hemmet.
Jag trivs i vår lägenhet exakt den som den är, faktiskt.
Ja.
Men det här är ju något... liksom, det finns såna här demoner.
Mm.
Och som sagt, när det är ens hem som ska vara något grundläggande där man är för att vara människa tillsammans med dem man älskar och dem man bjuder in och allt det där. Och vi, liksom, nej, det är inte bra det här.
Nej,
nej.
Vi måste reclaima hemmet.
Reclaima hemmet. Och så samtidigt finns ju hela tiden den här tanken på att då, och det trummar ju samhället igenom, att bli rik väldigt plötsligt och väldigt mycket. Tittar man på tv ibland så är det väldigt mycket sån här reklam för olika spelsajter.
Ja, absolut. Och det är ju den amerikanska drömmen som vi också har en, liksom, längtar efter idag.
Ja, fast man kan ju säga att den amerikanska drömmen går egentligen mer ut på att jobba sig fram till det som är. Att man alltså inte har något från början.
Mm. Två tomma händer.
Mm.
Men ändå, det är det här materiella framgången. Man ändrar sitt liv och man blir någon annan.
Men det här är ju till och med att få snabba pengar. Mm. Alltså att,
snabba cash.
Ja, och där vi då har in bostad. Och bostaden kan ingå där med. Man ser på sitt hem då, som vi pratade
men
om.
Men det är ju, alltså, inte i Norrköping kanske, men i Stockholm i alla fall. Där man kan ju tjäna pengar bara genom att ha en bostad. Man gör ingenting.
Nej. Å andra sidan, om man ska få en större familj, då måste man ju nästan, om man ska bo där, vara med i det så att man har råd.
Ja, men alla måste ju nästan vara med.
Ja, man måste ha råd att ha en större bostad.
Ja, ja. Det är ju inte så att man kan ställa sig utanför det heller.
Nej, för man är en del av sin kultur.
Allt är uppbyggt
det. Och sen har vi också det här med att det till och med ett tv-program där man till och med nu, en okänd arvinge letar man efter.
En okänd arvinge.
Det finns ett tv-program där man letar upp.
Alltså att man själv är en okänd.
Nej, man letar upp personer då. Det finns ett arv.
Gammal,
jag har inte sett det, jag har bara läst om det.
Alltså,
ja, som dör. Och då en som inte vet om att den ska få ett arv.
Ja,
och
så här, Stenbäcks okända.
Ja, så man börjar leta i sin egen bakgrund bland alla. Tänk om det finns någon okänd rik människa. Och så ska det
så
komma
tänker man att man blir lycklig då.
Exakt. Så
och så kanske man inte blir det sen.
Så en kanske del, man att, inte blir det.
För att det har man ju läst att de som har vunnit på spel eller lotto eller så har ju ofta inte ändrat sitt liv så mycket ändå.
Nej.
Efteråt.
Det finns ju intressanta idéer precis som du säger att man, om man skulle få en väldigt stor dos pengar väldigt plötsligt. Ja, då kanske man köper en dyrare bil, men det är fortfarande en bil.
Ja, man ändrar inte sitt liv.
Nej. Man gör egentligen samma sak i bilen. Man kanske köper dyrare skor,
ja,
men det är fortfarande
typ samma
skor att gå i.
Ja.
Ja,
och egentligen är ju det viktigaste de här relationerna som man lever i.
Alltid relationer, och naturligtvis när det gäller då resurser och pengar och så. Alltså för lite och för mycket blir ett problem. Det finns väl ett spann där vi mår bra. Det är klart att sannolikt kan man ha roligare om man har mer pengar.
Ja, än om
till
man har en viss lite. Gräns.
Till en viss gräns och alltid är gräns. Och det är inte kopplat till lycka.
Nej. Nej, man får ju efter ett tag så får man ju nya problem av pengar. Om det
ja,
är för mycket.
Skulle man få lite pengar, man vänjer sig väldigt fort att nu är det så här.
Ja, alltså istället för att åka Swebus har man sitt eget jetplan.
Ja, det är ju en fascinerande tanke. Och annars tar det oerhört mycket längre tid att flyga därför att man måste landa på vissa ställen.
Ja.
Swebus kan komma närmare.
Ja, alltså det är ju inte jätteotrevligt att åka Swebus heller.
Nej, det är det. Men det här med låg- och högkonjunktur, nu återvänder jag till vart jag började i den här nyhetsspaningen. Vad tror du? Vi har haft en högkonjunktur ganska länge.
Ja, jag tror det klarar sig ett tag till.
Du tror att det klarar sig ett tag till? Ja.
Och det går så bra.
Det går så bra.
Fast inte, det låter ju jättehemskt för det går ju bra för i det stora hela, men inte
just
för
det.
Alla människor.
För att det är ju också väldigt viktigt när vi talar om hög- och lågkonjunktur, att för de flesta människor spelar det kanske egentligen ingen jättestor roll för det dagliga livet.
Nej, om man inte blir av med jobbet.
Nej,
eller
men
så.
Det är ju människor som kommer drabbas.
Mm.
Och det kanske man inte alltid vet innan, men några kommer ju drabbas.
Och några är ju drabbade redan nu.
Några är drabbade redan nu, och för några som har riktigt mycket resurser spelar det ingen roll, för de tjänar pengar på både låg- och högkonjunktur. Om man har tillräckligt mycket så har man så mycket så att det blir en vinstmaskin,
ja,
i alla fall.
Man ska ju vänta med att köpa aktier tills det verkligen är så lågt så att ingen vill köpa aktier. Alltså det är ju också det här psykolog.
Men plantera inte in en ny demon i mig att jag ska köpa aktier.
Jo, men så här lite... Thomas. När alla tidningar säger att nu ska ni sitta lugnt i båten och inte köpa några aktier, då ska man köpa.
Eller då nu, är det dags.
Nu ska ni sitta lugnt i båten, var inte oroliga. När småspararna börjar sälja, då ska du köpa.
Och nu kommer den där lilla obehagliga girighetsdämonen fram igen, känner jag i mig. Jag måste ju bekämpa den. Dessutom finns ju det här ordspråket, och det är väl det jag tycker när man talar om låg- och högkonjunktur och detta. När det regnar välling från himlen har den fattige ingen sked. Och det är så viktigt tycker jag när vi tänker på samhällsutveckling och så, att vi bygger ett samhälle så alla har skedar.
Mm, verkligen.
Tack för att du lyssnar på oss, och om du har någon tanke eller synpunkt på vårt poddande eller bara vill skicka en hälsning, så är du välkommen att mejla oss på vadtyckerkyrkanda@svenskakyrkan.se. Hoppas att vi hörs igen.